Låt oss nu avsluta den här kvällen genom att läsa några verser ur första Korinthierbrevet 15. Och vi ska då börja i den 12:e versen. Och läsa till och med den 19:e. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. I Korint var det så här att det fanns människor som förnekade att Kristus hade uppstått. Och det är tydligen mitt i den kristna församlingen. Nå, inget är nytt under solen, säger predikaren. Idag kan vi få höra att vi måste avmytologisera evangeliet. Berättelsen om Jesu uppståndelse, det är bara en symbol, får vi veta. Ja, i så fall är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Ty då, säger Paulus, har vi gått på tidernas bluff. Då finns det ingen som har blivit mera lurad än vi. Men Kristus har uppstått. Vi börjar på ashram varenda dag med att säga Kristus är uppstånden. Och så kommer svarsropet, ja, han är sannerligen uppstånden. Det är sant, han är uppstånden. Men vad menar då Paulus med att vi skulle vara de allra mest ömkansvärda människor om det var så att Kristus inte har uppstått? Vad menar han med att vår tro skulle vara meningslös? Ja, han menar mycket. Vi skulle vara kvar i våra synder, säger han. Men vi kanske ska tänka på oss moderna västerländska kristna, som visserligen i och för sig håller före att Kristus har uppstått från de döda, och att vi ska komma att göra det med, men som ändå så sällan tänker på himlen. Och vi är så stressade, vi är så upptagna, vi är så jordbundna. Lotta talade för en stund sedan om det här med att dra sig undan för att få uppleva Herrens närvaro. Och på olika sätt är ju medvetandet om det dödas uppståndelse det som löser oss också faktiskt från synden här och nu. Paulus stryker under det lite längre fram, när han säger så här i 30:e versen. Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. Du vet, specerihandlarna, de hade för några år sedan en sån här kampanj i Sverige. Ät, drick och var glad. Det var inte alla som såg så glada ut när man förklarade hur resten av bibelordet löd. Ty imorgon ska vi dö. Och det är oberoende av om man äter med mycket kolesterol eller lite kolesterol. Förr eller senare ska vi ändå dö. Och det är ju så att om vi bara har detta korta lilla livet, då har vi inte råd att vara generösa. Då kan vi inte ge bort någonting av det här ynka lilla kapital som finns nedlagt i våra kromosomer och i våra arvsanlag, som på ett sätt bestämmer hur länge vi kan leva här på jorden. Men om det verkligen landar i oss att vi faktiskt har ett evigt liv, tänk vad annorlunda det blir. Jag har hört så många säga i själavårdssamtal att livet har gått ifrån mig. Och det händer att jag svarar, men älskade vän, det kan det väl inte göra? Evigheten kan väl aldrig gå ifrån dig? Det är ju liksom det som är poängen med evigheten, att den inte kan det. Jag tror att vi har pressats in i ett så kort perspektiv här och nu. Och du vet, då när vi gör det så tappar vi det som på gammal klassisk fromhetssvenska kallas för seger över synden. Därför att då blir vi så lätt ett offer för olika besvikelser. Och hjälp, nu gick det en hel dag och jag fick inte ut något särskilt av den. Och det är synd om mig. Och när det är synd om mig så måste jag trösta mig, och då går jag och gör en massa dumheter. Men om vi kan säga, det gick en dag och jag kan inte se att den ledde till något särskilt, men Herren var det lovad, det finns många dagar kvar. Om jag så skulle dö imorgon, så finns det många dagar kvar. Och då bortfaller ju många impulser som frestaren använder sig av. Och vi kan på ett helt annat sätt komma in i ett utgivande liv. Vi har ju fått så mycket. Vi är faktiskt rikare än vad vi vet om. Vi glömmer himlen så lätt. Och därför tror jag att det är viktigt för oss att hålla de dödas uppståndelse i minne. Inte bara som en teori, utan också att vi får be till Gud att han uppenbarar det här för oss. Paulus skriver det i sin bön här i första kapitlet i Efesiebrevet. Den 18:e versen. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Vet, hoppet, det har att göra med det som väntar oss. Det har med en annan värld att göra än den vi lever i nu. Och att vi får uppenbarelse om vilket rikt och härligt arv som väntar oss i himlen, som det står i första Petrusbrevets första kapitel. Därför att det förlöser så mycket av den kärlek inom oss som vi förgäves går och söker efter och som vi önskar att vi hade mera av i en värld som ropar efter kärlek. Kristendomen är opium för folket, sa Marx för sisådär 130 år sedan. Och det lider vi fortfarande av. Han hånade de kristna för att de gick där och tänkte på sin himmel. Och var så världsfrånvända och kunde inte bli några sociala reformatorer och kunde inte på något vis göra proletariatets revolution och vad det var mera som skulle göras. Det kanske är dags att vi betänker att de som på ett sunt sätt har tänkt på himlen har alltid varit de som varit allra mest idogt verksamma i denna värld. Och burit mest frukt. Vad proletariatets revolution lett till? Blodsutgjutelse och inget annat. Må han ge vårt inre öga ljus så att vi kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Om Kristus inte har uppstått så är vi de mest ömkansvärda människor. Men nu har han uppstått. Låt oss då ta vara på det som vi kan så att säga utvinna redan idag ur det faktum att vi faktiskt kommer att leva om vi än dör. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, ditt ord säger att du har övervunnit dödens makt och ändå dör vi. Men du har förvandlat döden från att vara det hemska och oundvikliga slutet till att bli den visserligen trånga port som leder till livet när vi dör tillsammans med dig. Men så oväntat att just det är den port som leder hem till dig. Vi vill nu be med det ord som aposteln Paulus har lärt oss. Herre, gör de dödas uppståndelse levande för oss. Gör det eviga livet levande för oss. Lös oss ifrån allt det förakt som öst över den kristna församlingen, att vi skulle vara världsfrånvända och självupptaget himlatänkande. Ge oss istället stor frimodighet till att tänka på hur det ska bli när vi kommer hem. Och låt det, Herre, få leda till den offervilja som vore omöjlig om vi inte hade detta perspektivet. Herre, vi lever inte bara för att äta och dricka och tillfredsställa oss själva. Du har högre syften med våra liv. Öppna då vårt inre öga, Herre, så att vi kan se hur rika vi är och hur generösa vi kan vara med oss själva och våra liv. Amen. Klanen Zettergren är ju stor och omfattande. Och i söndags kväll satt jag på flyget ifrån Kalix tillsammans med Peter Zettergren. Vi hade haft ett ashram där uppe och så sa jag till honom, så där som vi förkunnade sig ibland, vad tycker du jag ska tala om i Jönköping? Då fick han en spjuver i ögat och så sa han, du ska tala om himlen. Ja, om himlen vet jag så lite, sa jag. Ja, men jag tycker du ska tala om den då, sa han. Och det tänker jag göra. Och det tänker jag göra på det sättet att jag tror att himlen, det är Kristus. Gator av guld och allt det där i all ära, men det som gör himlen till himmel är ju Kristus. Det står ju inte så hemskt mycket om himlen i Bibeln, men om Kristus står det ju mycket. Så då läser vi om Kristus och tänker på himlen samtidigt. Andra Korinthierbrevet 5 och 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. En ny skapelse. Varför står det skapelse? Det låter ju som vi var förvandlade till oigenkännlighet. Och det är vi kanske på ett sätt, men på ett annat sätt inte. Nu vi bläddrar till Galaterbrevet 6 och tittar på den 15:e versen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller. Det är fråga om en ny skapelse. Här får vi lite vägledning. Det dina och mina åtgärder kan liksom bara putsa på ytan. Det kommer inte längre än till förhuden, så att säga. Utan det krävs ett mycket djupare verk i våra liv än det vi kan åstadkomma själva. Det som behövs är en ny skapelse. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Men det är alltså ett tecken på att det är ett verk som är oerhört mycket djupare än vad vi kan utföra själva och vad vi kanske också kan förstå. Vi bläddrar någon sida framåt och kommer till andra kapitlet i Efesiebrevet och läser den 10:e versen där. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Ja, det är nog den nya skapelsen som åsyftas här. För vi är skapade till att kunna leva det liv som han från början har bestämt oss till. En ny skapelse. Jag tror att vi har lidit mycket skada som kristenhet när skapelsetanken togs ifrån oss. Du vet det här med Darwin och mutationer och kampen för tillvaron och alltihopa detta. Och det är kanske så att också för oss som ännu håller fast vid att Gud har skapat dig och mig och fjärilar och blåklockor och annat. Också vi har, tror jag, förlorat mycket av skapelsetanken i Bibeln. Vi tänker så här om skapelsen. Den gick på 6 dagar och sen vilade sig Gud. Underförstått, han vilar fortfarande. Nej, det gör han inte. Han vilade på 7:e dagen. Men sen kom den 8:e dagen och då gick han igång igen. Amen. Här pågår ett skapelseverk för fullt. Och det har med Kristus att göra. Hela skapelseverket. Så vi ska se på skapelsetanken för att ana Kristi andlighetsdrag och därmed också ana vad himlen är. Johannes evangelium 1 och 3. Vi kan läsa alla tre första verserna. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet, det är Jesus. Herrens ord kom till Hesekiel. Han sa. Det står inte Herrens ord kom till Hesekiel och det löd så här. Herrens ord kom till Hesekiel och han, Herrens ord, sa. Kristus. Och du vet, Fadern och sonen är ett, som Jesus säger. Precis som du och dina ord är ett. Faktiskt till och med när du ljuger. Det gör ju aldrig Gud, men du och jag kan ju göra det ibland. Och till och med när du ljuger så säger ju dina ord något om dig själv. För dina ord ska du dömas rättfärdig och för dina ord ska du dömas skyldig. Ty de är ett med dig själv. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Nå, när ord utgår från dig och mig så blir det bara ljudvågor, rytmiska tryckvibrationer i luften. Men när ordet utgår från Fadern så är det en person, Jesus Kristus. Nu står det så här om skapelsen, att allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av allt som finns till. Genom sonen blev allting skapat i himmel och på jord. Ingenting har blivit till utom genom honom. Vi ska gå till Kolosserbrevet, till det första kapitlet. Och till en början läsa 15 och 16 verserna. Kolosserbrevet 1 och 15. Han, det vill säga Jesus, är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till. Nu står det fel i NT81. Därför att det ska stå i den 15 versen. Han är den förstfödde före hela skapelsen. Ty hela skapelsen skapades ju i honom. Och då kan han ju inte vara den förstfödde i skapelsen. Och så står det heller inte. Utan han är förstfödd före skapelsen. Fadern uttalar, skapar ordet. Och ordet skapar skapelsen. Jesus Kristus. Och i honom skapas allt. Även härskare och makter, furstar och väldigheter, världshärskare. Till och med djävulen som är skapad genom Kristus. Allt är nu skapat till honom, står det i 16 versen. Inte bara i honom eller genom honom, utan också till honom. Det här låter ju som en lek med prepositioner. Men det är oerhört innehållsrika ord. Så vi ska titta lite grann i Efesiebrevets första kapitel. Där talar Paulus om att han har fått blicka in i en hemlighet. Efesiebrevet 1 och 9. Vi ska läsa till och med 14 vers. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Han är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. En hemlighet. Då blir vi genast nyfikna, eller hur? Du vet, om någon kommer till dig och säger att jag skulle kunna berätta för dig. Ja, nej, jag gör nog inte det. Du vet, då får man ju sån loppor under kläderna. Och man måste få veta det även om det är strunt och skvaller och inte ens sant. Men det här är inte strunt och det är inte skvaller, och sant är det i kubik. Vad är det för någonting? Åh, vi måste få veta det. Jo, det finns en hemlighet med hela skapelsen. Allt ska en gång sammanfattas i Kristus. Och du förstår, nu handlar det ju om Guds tankar, som är så mycket högre än våra tankar, som himlen är högre än jorden. Och här måste vi ha respekt för att våra ord kanske blir lite torftiga och otillräckliga. Allt ska innefattas i Kristus. Allting ska bli ett med Kristus. Allting ska komma in i en fullkomlig gemenskap med Kristus. Gränserna ska upphävas. Allt detta finns så att säga i grundtexten och säkert mycket mer än så. Och vi behöver bara titta i slutet på kapitlet. Den 23 versen. Där det står talat om fullheten av honom som helt uppfyller allt. I vår gamla svenska översättning står det ju talat om att han ska bli allt i alla. Och det tycker jag är ett bra uttryck. Det säger åtminstone mig väldigt mycket. Tänk dig när Kristus blir allt i dig. Precis allt. Och ändå är du. Ja, begriper du?
Det gör inte jag heller. Men spännande är det ju. En hemlighet måste det ju vara. Kristus blir allt i alla. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, då må ni bedja om vad helst ni vill, säger Jesus. Ja, den dagen ska komma då vi förblir totalt i honom. Inte som nu, att vi är i Kristus eller nära honom ibland och längre bort ibland. Vi ska komma hem en gång och bli allt. Han ska bli allt i oss. Nå, men vi säger det kanske redan har skett. Det kanske var så världen var skapad. Den första Adam kanske levde så. Nej, när tiden var inne, står det. Något som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allting i Kristus. Och som det står i 13 och 14 verserna, vi har fått den helige ande som ett sigill, som en garanti, som en borgen för att det ska komma att ske. Och jag vill påstå, då först är egentligen skapelseverket fullbordat. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 15. Och där kan vi börja läsa i den 19:e versen som vi ju läste igår, och så läser vi fram till och med 28. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom, är naturligtvis den undantagen som lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom, ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt över allt. Gud allt i alla. Döden kom genom en människa. Och det eviga livet kommer genom en människa. Och kanske på något sätt var Adam skapad till att bli den som förmedlade död, medan Kristus var född till att bli den som förmedlar liv. Och så gör Adam levande. Gud ska bli allt i alla. Vi går tillbaka till Kolosserbrevet 1 igen. Så ska vi se hur Paulus fortsätter sin utläggning där. Genom sonen ska Gud bli allt i alla. Vi läser då i 17 till och med 20 verserna. Han, det vill säga Jesus, finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, först född från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom, och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Här heter det om Jesus att han är förstfödd. Det stod det alltså för andra gången. Om du backar till 15 versen, så stod det alltså där att han var den förstfödde före hela skapelsen. Och nu står det i 18 versen att han är förstfödd från de döda. I den förra texten läste vi att han är den första som har uppstigit från de avsomnade. Han är först född från de döda. Vad betyder det? Jo, jag tror det betyder så här att nu går skapelseverket in på andra varvet. I början uttalar fadern ordet och sonen är där, och genom honom blir allting till som finns till. Nu blir han, sonen, den först födde från de döda, och därigenom kan du och jag bli nya skapelser i honom. Och det i sin tur syftar fram till att vi ska bli totalt förenade med honom. Vi går nu tillbaka till första Korinthierbrevet 15 och läser vidare där. Vi ska där läsa ett ganska långt avsnitt från 35 till 55 versen. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. Och så står det skrivet: den första människan Adam blev en varelse med liv, men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Men det vill jag ha sagt, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår det döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Här talar nu Paulus om ett mysterium. Och det är samma ord som hemlighet. Hemligheten kommer tillbaka. Hemligheten med Kristus. Den första Adam och den andra Adam. Den första Adam var jord eller var stoft. Han gjordes av råmaterial från jorden. En fysisk kropp. Eller en själisk kropp, kan ni se att det står i dem som, hos dem som har den gamla svenska bibelöversättningen. Och det hänför sig egentligen till att i hebreiskan så är ordet själ någonting som har med vår materiella varelse att göra. Så att den första Adam, som det står i 45 versen, blev en varelse, eller egentligen står det i grundtexten en själ med liv. Ty i denna fysiska varelse inblåste Gud livsande. Så att människan skapades som en varelse tagen av råmaterial från jorden, och någonting gudomligt blåstes in i den varelsen så att han blev levande. Men den nya skapelsen, när den står där färdig, har en annan kropp, säger Paulus. Och den är gjord av himmelskt råmaterial allt igenom. Det är inte bara så att det i vår fysiska gestalt finns någonting som är oss givet från himlen, om jag får uttrycka det så, utan alltihopa är himmelskt. Den andra Adam har en annan karaktär. Han blir en livgivande ande. Han gör oss till någonting som är, så att säga, himmelskt rakt igenom. Och av det drar vi den slutsatsen att frälsning innebär inte bara att vi återställs till ursprungstillståndet. Alltså att vi till sist blir som Adam var från början. Utan Herren syftar till något mycket, mycket mer. Paulus använder en liknelse. Han talar om ett frö och en planta. Till hur det nu än blir i himlen, så kommer vi att känna igen varann. Jag kommer att vinka till Lars-Åke ungefär som jag gör nu. med tre fingrar, säger han, att vi ska vinka åt varandra. Det kommer vi nog att göra. Jesus är här. Men jag kommer ju samtidigt att säga till honom, vad förändrad du har blivit. Han stryker sig över flinten här. Ja. Fröet ser inte alls ut som plantan. Solrosfrön ser inte ut som små solrosor i miniatyr, utan en liten brun avlång grej. Och vetekorn ser inte ut som hela veteplantor i miniatyr. Det är bara ett litet gult korn med en skåra i.